Jesus historia. Uppenbarelseboken kapitel 7 börjar med en otrolig vision om en vacker kvinna som förför folken. Hon är full för hon har druckit sig berusad på de troendes blod. Hon rider på odjuret. Hon kommer ridandes på draken, Satan. Och i den här visionen så är kvinnan imperiet. Kvinnan är Rom. Hon är uppfyllelsen av de ekonomiska, de strukturella, de militära makterna. Och hon uppfyller gammaltestamentliga profetior i Jesaja, Jeremia och Hesekiel. Kvinnan är de riken som bygger på Satans mörker. Imperierna som rider på draken, på ormen. Hon är det mörka. Men en dag så är kvinnans dagar räknade. En dag så ska ondskans riken nå sitt slut. Och i Uppenbarelseboken kapitel 18, vers 1-3 så står det: sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst: störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty för hennes otukt skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx. Och lite längre fram i vers 21-24: och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och kastade den i havet och sa: så ska det stora staden Babylon med våldsam kraft slungas i djupen och aldrig finnas mer. Aldrig mer ska sång och musik från harpspelare och flöjtblåsare och trumpetare höras i dig. Aldrig mer ska någon hantverkare av något slag finnas i dig. Ljudet från en kvarnsten ska aldrig mer höras i dig. Ljuset från en lampa ska aldrig mer lysa i dig. Och rösten av brudgum och brud ska aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens herrar, ty alla folk förfördes av din trolldom. I den staden fanns blodet från profeter och heliga och alla de som har slaktats på jorden. Och vi kommer ihåg att Uppenbarelseboken är skriven till de 7 förföljda församlingarna i mindre Asien, i dagens Turkiet, som lever under ständig kamp mot makterna. De tillåts inte handla på torgen. De får inte handla på stadens marknader. För de bekänner Jesus som herre och inte kejsaren som herre. De betalar högre skatt än invånarna i staden. De bestraffas på olika sätt. Vissa har fängslats och några har till och med avrättats. Men det kommer upprättelse. En dag finns inte den staden mer. Och så kommer klimax. Jesus rider in för att skipa rättvisa. I Uppenbarelseboken 19:11-21. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst. Och han som satt på den kallas trovärdig och sann. Och han dömer och strider rättfärdigt. Hans ögon var som eldslågor. På huvudet hade han många kronor och på honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som doppats i blod och hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar och de var klädda i skinande vitt linne. Jesus kommer ridande och hans mantel är blodig, men inte som imperiernas härskare, att de är blodiga utav människorna som de har slaktat, utan han är annorlunda. Blodet är hans eget. Och ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Och han ska valla dem med en stav av järn. Och han ska trampa vinpressen för Guds allhärskarens stränga vredesvin. Och han har ett namn skrivet på manteln och på låret. Konungarnas konung och herrarnas herre. Och jag såg en ängel stå inne i solen och han ropade med hög röst till alla fåglarna som flög över himlens mitt. Kom hit och samlas till Guds stora måltid så ska ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga människor och kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, höga och låga. Och jag såg odjuret och jordens kungar och deras härar som samlats för att strida mot honom som satt på hästen och mot hans här. Och odjuret togs till fånga och likaså den falske profeten som gjorde tecken inför odjuret och förfört dem som tagit emot dess märke och tillbett dess bild. De kastades båda levande i eldsjön som brinner av svavel. Och det andra dödades med svärdet ur ryttarens mun. Och alla fåglar åt sig mätta på deras kött. Det evangelium för de förföljda kristna i de sju församlingarna i mindre Asien. Makterna ställs till svars för sina handlingar. De som har handlat orätt, de som har förtryckt, en dag så ska de ställas till svars för det. Och den helvetes eld som makterna har släppt lös på jorden, som har förstört Guds skapelse, kommer en dag att falla tillbaka på dem själva. De ska få vad de har gett upphov till. Och så står det att martyrerna ska styra i 1000 år. I Uppenbarelseboken 21-3. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, ormen från urtiden, som är djävulen och Satan. Och band honom för 1000 år och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att han inte skulle kunna förföra folken förrän 1000 år hade gått. Och sedan ska han släppas lös för en kort tid. Och ormen och Satan ska hållas fången i 1000 år. Och efter 1000 år ska Satan släppas lös. Och i Uppenbarelseboken 20:7 står det att när de 1000 åren har gått ska Satan släppas lös ur sitt fängelse. Jag tänker att vi känner igen de här orden. Det är ju den här någonstans klimax, eller de här orden som har fått liv och har levt och diskuterats. Är det här en tidslinje? Är det så att det är först förföljelse, men sen upphör förföljelsen i 1000 år? Och där regerar Guds folk, men sen efter 1000 år så släpps Satan lös igen. Och man kan fundera, har det varit? Så vi har ju sett att kyrkan har haft makten. Kyrkan har varit i position. Är det de 1000 åren? Men Det är ju inte kanske den kyrkan som uppenbarelseboken beskriver, utan den kyrka vi har sett i historien. Det har ju varit en del av förtryckarapparaten. Så det har varit en del av den här korruptionen. Men ligger tusen år, är det här någonting som ligger framför oss? Och att Satan sen ska släppas lös för att slutligen bli avslutad. En del människor läser de här texterna på de sätten. Men man kan också läsa de här texterna som att det inte handlar om datum och stunder. Det här är en apokalyptisk text. Det ska inte läsas som man läser andra texter. De tusen åren handlar om att Jesus seger också är en seger i nuet. En seger över mörkrets makter. Och det innebär att vi med frimodighet kan be för sjuka. Vi kan be för hopplösa situationer och förvänta oss att någonting händer. Att människor blir friska, att ljus griper in i mörkret. Varför? Jo, för att Jesus har segrat, för att mörkret är besegrat. Men texten säger också att det är inte helt färdigställt än. Satan är fortfarande närvarande. Han är fortfarande verksam. Och vi lever i en spänning av att Guds rike är här. Men det är fortfarande inte här fullt ut. Satan har fortfarande makt på jorden. Han är bunden. Han är krossad. Men han är också frisläppt. Och verkar på jorden. Det har hänt, men ännu inte fullt ut. Men det kommer en dag då Satans makt är borta. Och i Uppenbarelseboken 27-15. Och när de tusen åren har gått ska Satan släppas lös ur sitt fängelse. Och han ska gå ut och förföra folken i jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till strid. Och deras antal är som havets sand. Och de drog upp till den höga slätten på jorden och omringade de heligas läger och den älskade staden. Och eld föll från himlen och förtädrade dem. Och djävulen som förförde dem kastades i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falske profeten. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet. Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den. Och jorden och himlen flydde inför honom och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, höga, låga, stå inför tronen. Och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades. Livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böcken efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka de döda som var i det. Och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden. Den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Mörkret finns på jorden. Men vi lever under Jesu seger. Och jag tror att vi är lite främmande för de här texterna. Vi har det ganska bra. Vi kan vara ganska nöjda med tillvaron. Men för den förföljda kyrkan för 2000 år sedan så är de här texterna helt avgörande. Och vi kan höra berättas av förföljda kristna idag som lever under regimer där det är omöjligt att vara kristen. Där människor blir avrättade för sin tro. Då är det här en av de viktigaste texterna. Varför? Jo, för att en dag så upphör dödens och mörkrets välde. En dag kommer han och ska ställa allting till rätta. Döden har inte sista ordet över våra liv. När vi tittar på vår egen historia, frikyrkligheten som växer fram från mitten av 1800-talet, så är frikyrkligheten förföljd. Människor blir landsförvisad, man blir satt i fängelse, man blir pryglad. Men i slutet av 1800-talet så har de frikyrkliga det ganska bra. Och under de första årtiondena på 1900-talet så får frikyrkligheten en ganska framstående ställning i samhället. Och det som händer då är att kyrkan blir rädd att förlora sin ställning i samtiden, sin ställning i samhället. Och så börjar man tappa evangeliet. Man börjar tappa framtidshoppet. Och det är ju en utmaning som finns för kristna i alla tider. Den förföljda kyrkan lever av uppenbarelseboken, för den talar om en annan tid. Men för den kyrka som är privilegierad, som har börjat samla i sina lador, så är uppenbarelseboken ganska jobbig läsning. Den förföljda kyrkan hittar tröst i uppenbarelseboken 21:1-8. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo bland dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara bland dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärtan ska finnas mer, ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig: det har skett. Jag är A och O, alfa och omega, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar ska vinna allt detta, och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, horkarar, trollkarar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel, och det är den andra döden. En dag är det slut. Det kommer en ny himmel och en ny jord. Under 1800-talet så sjöng man hemlandssånger. Det fanns en sångbok som hette Hemlandssånger, med sånger om himlen. För att Sverige var outhärdligt. För kyrkan så var Sverige svårt. För oss är de här texterna ganska svåra. Mina pengar då? Mina blommor då? Mina ägodelar? Texterna säger någonting om oss. Den första kyrkan fick betala högre skatt, får inte handla på torget, förföljs, fängslas och mördas. Och vi har de sista månaderna fått se en ganska svajig utveckling i världen där pensionerna har rasat. Så här. Gud, var är du? Fast nu verkar de återhämta sig, va? Tack Jesus! Och så har vi krig runt om på jorden. Men kan vi inte lägga om våran budget och investera i militär upprustning? Men en dag blir världen ny. Och Johannes skriver: jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och i vers 4, han ska torka alla tårar från deras ögon. För det här är människor som har genomgått de tuffaste prövningarna. Döden ska inte finnas mer. Sorgen ska inte finnas mer. Ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var, det är borta. Det är evangelium. Det gamla är förbi. Och en dag förlorar Satan sin makt. Han är borta för alltid. Ormen som har förlett människor, som förleder människor, som jag brottas med varje dag, är borta. Och ifrån tronen strömmar istället livets vatten fram. Och i kapitel 22, vers 1-5. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och lammets tron. Varifrån kommer vattnet? Kommer det ifrån mina framgångar, ifrån mina prestationer? Nej, det gör inte det. Det kommer inte ens ifrån kyrkan. Det kommer ifrån tronen. Det kommer ifrån lammets tron. Det är fadern och lammet som är livets källa. Det finns ingen annan som ger liv. Allt annat är tomhet. Allt annat är förledande. Men en dag så upprättas den nya skapelsen. Och i vers 2, mitt på den stora gatan med floden på ömse sidor stod livets träd som bär frukt 12 gånger om året och ger skörd varje månad. Och trädets blad är läkedom för folken. Vattnet ger inte bara liv, det ger liv åt träden så att de ger frukt varje månad. Träden bär ständigt frukt, och för de förföljda kristna som inte har mat för dagen, som lever under hungersnöd, utsatthet, för dem finns det mat alltid. Träden ger inte bara mat, träden ger läkedom. Det kommer inte finnas någon brist. Maten kommer inte ta slut. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sin panna. Mörkret som har varit är förbi. Ondskans makt är krossat. Det finns inga förbannelser mer, bara välsignelser. Och folken som har varit långt ifrån Gud: Gud, var är du i min utsatta situation? Gud, var är du när jag är ansatt? De kommer stå inför Guds ansikte. Kyrkan, Guds folk, får leva inför Gud. Och i vers 5, det ska inte mer bli natt. Och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud ska lysa över dem, och de ska vara kungar i evigheters evighet. De förföljda, de förtryckta, de fängslade. Ni är kungar. Och mörkret ska inte finnas mer. Den tid på dygnet då tjuven kommer, den tid på dygnet som ni flyr i skydd av mörkret, ska inte finnas mer. Solen ska lysa. Och inte så att vi är slavar, utan kungar. Den sista ska bli den första. Och så avslutar Johannes sin uppenbarelse, sin text i uppenbarelseboken 22, vers 12-17. Se, jag kommer snart, och jag har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, början och slutet. Saliga de som tvättar sina kläder rena. De ska få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna och horkarlarna och mördarna och avgudadyrkan och alla som älskar lögnen och lever i den. Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Det är tufft i de sju församlingarna. Men, skriver Johannes, det finns ett pris för dig som håller ut. För dig som är ihärdig. För utgången är dubbel. Det spelar roll vem du tillber. Kanske inte så som jag sa i predikan förra veckan, att det blir mellan en himmel och ett helvete, utan kanske mellan en himmel och ett utslocknande, en utplåning. Men det finns en dubbel utgång. Hur du lever spelar roll. Och Smyrna och Philadelphia, Smyrna som är fattiga men rika i anden, de uthärdar förföljelsen. Till dem skriver Johannes, var uthållig, fortsätt den goda kampen. Och till Philadelphia, som har hållit fast vid Guds ord, som inte har förnekat Jesu namn, så säger Johannes, den som segrar ska bli en pelare i Guds tempel och få Guds namn skrivet på sig. Men till församlingen i Efesos, som har övergett sin första kärlek, så uppmanar Johannes till omvändelse. Omvänd er och gör de rätta gärningarna. Till Pergamon och Tyrantia, där vissa lever i avgudadyrkan och sexuell omoral, så uppmaningen, omvänd er. Till Sardes, som har ett rykte om sig att vara levande, men som i själva verket är död, så uppmanar han till att vakna upp. Stärk det som är kvar och omvänd er. Varför? Jo, för att den som segrar ska kläs i vita kläder och inte få sitt namn stryket ur livets bok. Och till Laodikeia, de som är ljumna, de som varken är kalla eller varma och förlitar sig på rikedom, men som i själva verket är fattiga i anden, så uppmanar Johannes till omvändelse. Var ivrig, Låt Jesus komma in i eran gemenskap. Varför? För att den som segrar ska få sitta med Kristus på hans tron. Johannes uppmanar till trohet till Jesus. Varför? Jo, för att en dag så kommer historien att summeras. Vem vi tillber, vem vi sätter vårt hopp till, spelar roll. Och det gör inte att livet är enkelt i nuet. Vi såg kapitel 6-16 om all världens olycka som drabbar församlingarna. För Satan är fortfarande verksam i den här världen. Men en dag, skriver Johannes, en dag upphör Satans makt. En dag upphör mörkret att existera och ondskans dagar är räknade. För en ny himmel och en ny jord blir till. Det är kyrkans hopp. Det har burit kyrkan genom de mest fruktansvärda förföljelser. Men för kyrkan som har slagit sig till rätta så är det en jobbig text. En påminnelse om vart förtröstar vi? Vart sätter vi vårt hopp? Hur lever vi våra liv? För en dag så kommer vi inte kunna ta med det vi har samlat i våra lador. En dag tappar det i värde. Och därför måste vi pröva oss själva och hela tiden omvända oss till Jesus. För det är han, inget annat, som håller framtiden i sina händer. Vi lever i en osäker tid. Det var därför vi gick in i Uppenbarelseboken. Kanske såg det annorlunda ut i januari, februari. Kanske har vi sett att men det blev inte så farligt, vad skönt, nu kan vi slå oss till ro igen. Nej, säger Johannes, gör inte det. Sök tillbaka till Jesus. Förtrösta på honom. Jesus inbjuder till att leva av honom. Och i 22:17 så säger han, anden och bruden säger kom. Han inbjuder. Och de som hör det ska säga kom. Här finns en uppmaning till kyrkan att bära budskapet vidare. Att inbjuda den som hungrar och törstar. Men här finns vila, här finns ett framtidshopp, här finns förtröstan. Och så står det, den som törstar ska komma och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Jesus välkomnar, han inbjuder och han välkomnar Tyrantia och Pergamon. Han välkomnar Philadelphia och Smyrna. Han välkomnar Brokyrkan, Ekumeniakyrkan, Svenska kyrkan. Och så säger han, kom och ät av mig. Jag är liv. Och där får vi ta emot. Och där får vi leva i. Och där får vi bära vidare. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du håller allt i dina händer. Tack Jesus för att vi får ta rygg på de som har vandrat före. Tack Herre för de 2000 år utav ansatthet och förföljelse där du har gått tillsammans med din kyrka. Där du har gått tillsammans med ditt folk. Och Jesus, vi har svårt att begripa hur Satan kan tillåtas verka på jorden. Men du har lovat att du är med oss, Herre. Och tack Jesus för att vi får fästa blicken vid en framtid när det tar slut, Herre. Jesus, du ser att vi hungrar och törstar. Tack Jesus för att vi får komma till dig. Du som bjuder till liv. Och Jesus, vi ber att vi skulle få vara en gemenskap som är präglad utav den inbjudan. Vi får leva av dig och vi får inbjuda den som hungrar och törstar till att också leva av dig, Herre. Vi ber att det skulle få vara någonting som får utmärka våran församling, Herre. Tack Gud för att du går med oss i osäkra tider. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Och vi kommer göra så att ni ska få leda oss i, eller få sjunga en sång för oss, tror jag. Ni får berätta vad ni ska göra. Men efter det så finns det möjlighet att få ta emot förbön. Ulla-Britt och Helena finns med som förebedjare. Där får vi komma med det vi bär på idag. Vi får lämna det jobbiga vi bär på. Och vi får be för det som ännu inte har hänt. Det vi hungrar efter, det vi längtar efter. Varför? Jo, för att Jesus är verksam också i våran tid. Ja, men Satan, om han verkar också. Men Jesus är också verksam i våran tid. Vi får också tända ljus som en påminnelse för att även om det är mörkt så lyser ljuset i mörkret. Amen.